Skräckförfattaren som blir rädd av det han själv skriver är nu aktuell med tv-serien Svärtan. I dagens P4 Extra gästen berättar John Ajvide Lindqvist hur han råkade sälja rättigheterna till sin storsäljare Låt en rätte komma in för enbart en krona. Och hur det tog honom 15 år och en väldig massa böcker att inse att han faktiskt är rätt bra på det han gör. Jag heter Anders S. Nilsson. Välkommen till P4 Extra.
Tack så mycket.
Du är med på länk från Stockholm.
Det är.
Där det spörregnar och du är tydligt märkt av regnet av vårt uppgift om.
Ja, nej, men jag hade ingen regnjacka och inget paraply, men jag råkade ha en frottéhandduk i bilen så jag håller den över huvudet som ett huckle när jag sprang till radiohuset. Så jag märkte att min tröja kanske borde tvättas för jag luktade lite så här våt hund.
Jaha, är det tecken på att man inte har tvättat tröjan innan den blir blöt då, eller?
Jag vet inte, eller så har den legat och förunkat sig på något sätt som blir tydligt när den blir fuktig.
Otur. Men ja. Vi är ju en bit ifrån varandra, det är dessutom radio så att det blir kanon det här. Hur mår du annars då?
Nej, men det är jättebra, tack så mycket. Det går fint.
Ja, dagsformen är bra så här i sommaren.
Ja, men det får man säga.
Ja. Fördomen om dig som skräckförfattare är att du hatar sommaren, att du vill ha det mörkt och kallt och sådär. Är det
nej.
Så?
Nej, absolut inte sån. Vi har ju en sån här gammal 7 meter snipa träbåt sån här, som vi är ute med jättemycket i skärgården på sommaren och sådär. Och det är ju min favorit. Jättemycket av mina berättelser jag har hittat på mig när jag sitter på båttaket med foten på rodret och styr och bara långsamt glider mellan öarna. Det är liksom mitt maximalt kontemplativa när alternativa tankar kan dyka upp. Så jag gillar sommaren.
Du, omvandlar du alla dina små upplevelser till skräckhistorier?
Nej, det kan jag verkligen inte säga. Herregud, jag menar, hur kan man räkna hur många upplevelser en människa har? Jag menar, det här är ju en upplevelse att sitta och lukta hund i en radiostudio.
Ja.
Och jag vet inte, det kanske kan dyka upp någon gång. Men det jag betvivlar det, men det skulle du kunna göra om det av någon anledning var en berättelse där en person ska vara på radio och bla 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 bla.
Ja.
Men jag menar, en människa har ju flera tusen upplevelser varje dag. Det är bara en fråga om vad man definierar som en upplevelse.
Men alltså, din fantasi drar ju hela tiden åt skräckhållet. Blir du ibland rädd för dina egna tankar?
Nej, inte mina egna tankar, men jag kan bli lite rädd för det jag själv skriver, så tillvida att med när jag skriver några riktigt läskiga scener så kan jag börja framförallt svettas väldigt mycket under armarna och måste ta mig på överkroppen för att jag blir så svettig. Så jag kan lyckas jaga upp mig själv. Vadå, det är inte så jävla kul. Och sen så i efterhand ibland, speciellt nu är det ganska nära inpå. När jag läser ju alltid in mina böcker som ljudböcker.
Ja.
Och då är det ofta nära inpå jag har skrivit dem. Så då blir jag inte så chockad. Men jag minns min första bok, Låt en rätte komma in. Det var först 3 år efter jag hade skrivit den eller något som jag skulle läsa in den.
Ja.
Och där blev jag småchockad. Herregud, hur kunde jag hitta på så här hemska saker?
Ja, och då åker tröjan av.
Fast kan jag, inte när jag läser din ljudbok. Där blir jag inte lika uppjagad.
På tal om Låt en rätte komma in, det är din mest kända bok. Jag måste bara reda ut en sak jag läste om. Det är att du sålde rättigheterna till den boken för 1 krona. Av misstag.
Ja.
Det där vill jag veta mer om. Berätta. Det måste kännas surt.
Alltså jag vet inte alla detaljer i det här, så jag vill inte gå in i det här eller anklaga någon, men det skedde på ett vis när du skulle göra den amerikanska versionen som hette Let Me In. Den fick jag betalt för, det var inga problem där. Men i samband med det så var det något som uttrycktes som varande en ren formalia, att amerikanerna behöver det här pappret som säger att du säljer rättigheterna för 1 krona.
Mm.
Men det är en formalitet, det är ingenting som har någon praktisk betydelse. Men det visade sig att de hade det på det viset att de kunde sen göra precis vad de ville med den berättelsen och inte betala någonting.
Och du förlorade mycket pengar på det?
Jag vet inte.
Ja,
men det gjordes någon slags, efter den amerikanska tv-serien som gjordes för några år sedan, så blev det någon slags överenskommelse som gjorde att jag fick i alla fall en del pengar.
Okej. John Ajvide Lindqvist, sitt kvar, för du och jag ska prata mycket mer. Du är dagens gäst i P4 Extra och är aktuell med Svärtan på SVT som bygger på boken Sommar 1985. Vi ska prata mer om detta. Vill du pitcha storyn för mig?
Den handlar om ett antal ungdomar sommar 1985 i Stockholms skärgård som varit tillsammans, umgåtts, lekt alla år. Och det här är precis den sommaren när de börjar komma i liksom 14-årsåldern och pubertet, alltså allt det där med kille-tjej-grejen börjar få en helt annan pregnans. Vilket gör att relationerna förändras och i denna veva så ska killarna vara killiga och bege sig med en båt till den väldigt otillgängliga ön Svärt. Och tjejerna får inte följa med, vilket en av dem är väldigt upprörd över. Vad är det för jävla liksom, manschauvinister ni är? Men killarna åker dit och där så hittar de en sjöjungfru. Mm-hmm. Eller en humanoid havsvarelse. Mm-hmm. Det, okay. Den här sjöjungfrun har väldigt lite att göra med någon slags Ariel eller någon slags romantisk bild av en sjöjungfru. Jag försökte göra en, så att säga, en realistisk sjöjungfru för att tänka sig om en människoliknande varelse levde i havet. Hur skulle den se ut? Mm. Vilket gör att hon inte är liksom tilltalande på det viset. Men speciellt en av killarna i lite huvudpersonen, Johannes, han blir helt betagen av det faktum att de har hittat en övernaturlig varelse.
Medan
de andra reagerar på, de försöker hålla det här hemligt för tjejerna och så, men, och de andra killarna reagerar på ganska olika sätt. En del är, bryr sig inte, en del är rädda och, ja.
Kommer de här historierna från ingenstans eller var börjar du någonstans när du kommer på en sån här historia? Vad är liksom embryot till det?
Embryot här var väldigt enkelt på det viset att en del bilder får jag bara, till exempel när jag sitter på ruffen på båten, men den här var att jag har så mycket noveller så det börjar bli dags att samla dem i en samling, men det skulle behövas en rejäl novell till och då tänkte jag, ja, vad har jag inte skrivit om? Jag har beskrivit om vampyrer, zombier, mylingar, troll, tomtar har jag skrivit ett par berättelser om. Ja. Vad har jag inte skrivit om? Jag hade skrivit om en sjöjungfru. Jag försöker hitta på en story om en sjöjungfru. Det blir bra. Mm. Och sen så kom jag då på att jag skulle placera den. Framförallt så var det att jag ville placera den under Live Aid-sommaren. När Live Aid. Och då tänkte jag, men då kan jag ju använda mina egna minnen från den tiden. Jag kan använda hela det här gänget som jag var med på somrarna. Och så i samband med att jag då blev mer och mer förtjust i människorna och berättelsen så svällde den och växte tills det inte längre var en novell. Och jag insåg att nej, men det får bli en roman. Men på det viset var den väldigt schematisk. Jag tänkte, vad har jag inte skrivit om tidigare?
Mm. Varför just skulle den handla om eller under Live Aid?
Det kändes som en bra feeling. Alltså man vill ha någon sån här definierande ögonblick på 1980-talet så är jag minns ju Live Aid och hur det var en grej och det var så jävla mycket reportage, si och så många kablar och satelliter och det var så här, wow, det var satelliter uppe i rymden och det skulle skickas ner i våra tv-apparater på den här lilla byn där vi bodde och Bowie via satellit, wow, det var en sån grej.
Ja, jag minns.
Ja, och det var, och sen är ju precis nu i augusti så kom ju uppföljaren då sommar 1986. Och den är, där är det Tjernobyl och Palmemordet som definierar den berättelsen. Så det var mer att hitta en upplevelse som människor kommer ihåg och som de här människorna, mina ungdomar, kunde förhålla sig till.
Det är mycket 80-tal i dina böcker. Den här uppföljaren, Låt den rätta komma in, handlade också om 80-talet. Vad är grejen med dig i 80-talet?
Ja, men det är väl inte så konstigt. Det var ju då jag var uppvuxen. Det är mina, jag är född 68, så att jag det var ju mellan 12 och, vad blir det? Till 22. Ja, you do the math. Det är inte så jävla svårt i 10 år, det är från 12 till 22. Ja. Men det var väl där jag på gott och ont blev den jag blev under de där åren. Det var så mycket spår som drogs upp i hjärnan då och så mycket intryck. Och, jag menar, jag är en sån där risig människa som fortfarande lyssnar på dem jag lyssnade på då. Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure. Plus 60- och 70-tals svensk toppsmusik då. Men det har jag upptäckt på senare tid.
Är du nostalgiker?
Det är där jag minns. Dofterna, smaken, allt är starkare från den perioden. Det är bara för att jag råkade växa upp då. Det är ingen speciell förbläss egentligen för just 80-talet.
Nej, så du är inte nostalgiker och tycker det var bättre förr? Det är inte där vi ska sätta det, ja?
Nej. Fy fan, kolla modet på 80-talet. Lyssna på en stor del av den musik som var på listorna. Så att nej, det var inte bättre förr.
Nej. Du, den här Svärtan ska ju, eller boken då, ska ju bli tv-serie här nu i Svärtan, eller premiär snart. Hur mycket lägger du dig i serien?
I det här fallet så har jag lagt mig ytterst lite. Det här var, jag fick veta vilka som skulle göra den. Vi pratade, vi träffades. De hade en hel del frågor. Vi pratade och jag kände stort förtroende för dem. Jag menar Björn Stein har ju sett det han har gjort. Amy Diaz-Esmond, Thunder in my heart. Det är jättebra grejer. Så att jag kände att det här kan jag med lugn i själen lämna över till de här människorna. Och det är väldigt skönt. I många av mina berättelser så har jag varit med och skrivit manus. Så det har jag inte gjort här. Däremot så skickade de manusen till mig och jag hade några små detaljåsikter i dialogen och sådär. Att man kanske inte använder det ordet på den tiden. Och så. Men det var otroligt minimalt. Sen fick jag ha lite mer inflytande på, jag gör ju en voiceover. Jag gör en berättarröst i serien. Och det som jag själv skulle säga, där fick jag fiffla lite med replikerna om jag ville.
För jag tänker så här, att när du skriver en bok så skapar du dina egna bilder framför dig och din eget universum, och sen så ska någon tolka det och sätta det på vita duken eller i tv-skärmen. Och känner du inte någon gång att så tänkte jag inte?
Men det är så mycket, samtidigt är det så mycket som är så här, nej, så där tänkte inte jag. Det där var ju fan mycket bättre än vad jag hade tänkt.
Ja.
Och finns det några grejer som är då så, det där kanske inte var den bästa lösningen. Men det är gungorna och karusellerna. Det är väldigt roligt att få se vilka bilder andra människor har gjort sig av det som jag har suttit i min lilla friggebod och hittat på. Det är alltid en sån jävla gåva. Så att, är det något som inte blir precis som jag hade tänkt mig, så det får man ta. För det kommer så mycket positivt också.
Gäller att vara generös där.
Ja, men jag är ganska bra på att släppa saker. Jag är inte så där så jag går och vaktar och ska se så att allting blir precis som jag vill ha det. Och det, jag vill inte vara den personen.
Vem är du som författare idag jämfört med när du skrev Låt rätt komma in? Det var ändå 20 år sedan.
Jag har det bättre ställt ekonomiskt. Fattig, det är ett starkt ord att använda. Men jag och min hustru, vi hade väldigt risigt med pengar. Du vet, till den där gränsen att man faktiskt ibland går och letar i fickor på jackor för att se om man kan hitta en femma. Men vi klarade oss fint ändå egentligen. Men annars, jo, jag har väl för några år sedan så insåg jag att jag hade fått en beställning på en novell och jag hade sagt nej, och sen fick jag en idé och så sa jag ja, och sen satt jag mig och skrev den novellen, och någonstans halvvägs in i den, en ganska enkel idé, så insåg jag att nej, men ta mig fan, jag behärskar det här. Jag vet hur man gör det här. Det tog mig ungefär 15 år att komma till den punkten av massor med romaner och noveller. Men där kände jag att nej, jag har enkla förutsättningar. Jag hittar på människorna, de pratar, det blir intressant. Språket kan jag lira lite mer så att det blir lite kul. Jag kan det här. Men det tog ett tag att komma till den punkten. Så det är en skillnad mot när jag skrev Låt den rätte. För det, jag visste inte ens riktigt hur man skrev dialog. Det är därför det är så väldigt mycket, alltså bara repliker efter varandra mellan citationstecken. För jag behärskade inte det här. Jag tror inte att det här är sant, sa han och drack en mugg till av kaffet. Att ens skriva på det mycket enkla sättet. Jag visste inte riktigt hur man gjorde det.
Nej.
Ja.
Men spännande, det låter ju också som att du har fått ett större självförtroende och vet att folk gillar det du skriver. Sitt kvar, Jan, vi ska prata vidare om något som du och jag har gemensamt, nämligen kärleken till humor.
Ja.
Wilmer X, teknikens under från 1988, och nu mår väl Jan Ajvide Lindqvist, eller?
Jag trodde först att det var Toms Tivoli, minns jag, fina maskiner. Jag kommer inte riktigt ihåg den här. Men jag vet inte, jag har aldrig varit någon sån här Wilmer X-fan, men det var väl bra?
Ja. Du är väl med, vad du sa, Erasure, Pet Shop Boys och de där, det är mer synthållet.
Blöjsyntare som det kallades.
Ja, så du gjorde det?
Ja, när man inte riktigt så här, du vet, DAF eller från 242 eller Nitzer Ebb. Man, utan Medepers Mod Erasure, det var liksom blöjsyntare, man inte gillar de här hårda grejerna.
Okej. Du, Jan Ajvide Lindqvist, du är dagens gäst, och jag måste fråga dig, din bok Sommaren 1985 har ju blivit tv-serie, och jag vet att det var två karaktärer i boken som du inte riktigt ville släppa.
Ja.
Att det var därför som du skrev en uppföljare Sommaren 1986.
Ja.
Vilka var de karaktärerna?
Nej, men det är en kille som heter Ville som har en lilla syster som heter Melinda. Och hon har en bestis, hon heter Lovisa, och hon har en bestis som heter Melinda. Och de här tjejerna kommer in och blir lite viktiga i slutet av Sommaren 1985. Och jag tyckte bara de var så jävla roliga. Det är två 10-åriga tjejer som agerar som ett komikerpar för att de bollar repliker mellan varandra, avslutar varandras meningar och är fullständigt samstämmiga och överens. Och jag tyckte de var så jävla roliga och fina. Så att det var bara att jag får hitta på en roman till och ha de här som huvudpersoner. För jag vill se hur de funkar som huvudpersoner. Och de är ju 11 år då, sommar 1986. Och där börjar också lite den här liksom, vem ska jag bli när jag blir stor? Den ena tjejen kanske ska liksom flytta upp en klass för att hon är så jävla studiebegåvad. Vilket den andra tjejen tycker, de båda tycker är fruktansvärt. Och så vidare och så vidare. Den typen av problem. Men framförallt så är de så väldigt roliga. Så att det är nog den trevligaste boken jag har skrivit.
Är den roligaste du har skrivit?
Nej, det tycker jag är en som heter Svinen. Men det är många som tycker att den är så hemsk. Så att men annars är det den roligaste jag. För att de här tjejerna är så jävla kul. Och det är... Den är fin.
Kan man säga att tjejerna skrev sig själv när du kom på dem på något sätt?
Det är okej, men väldigt mycket av deras dialog kunde jag improvisera bara med det jag skrev. Bara jag vet att de börjar här, de ska hit. Och sen så är de så pass roliga, intressanta och visar sig väldigt olika. Så att det blev en jäkla dynamik i deras snack. Lite av sig självt, ja.
John, du har ju bakgrund som komiker. Hur är det att vara rolig i skrift?
Alltså jag har ju lagt band på mig under väldigt många år. Eftersom jag har hållit på och varit ståuppkomiker och skrivit så mycket roligt till Ryter och Skog och sådär. Så den där ådran vill ju inte riktigt stilla sig. Så att det är många scener i mina skräckromaner där jag har sett de komiska aspekterna och ibland använt mig lite av dem. Men det får ju inte bli för roligt, det går ju inte.
Det får inte bli för roligt?
Nej, jag skrev en bok som heter Lilla stjärna. Jag skrev de första 5-6 sidorna, läste högt för min hustru. Vi har aldrig skrattat så mycket. Och hon sa, det här är ju jätteroligt, så där kan du inte ha det. Nej. Och så började jag om från början och gjorde allting hemskt. Det är okej, det finns lite roligt där ändå. Den här gamla svensktoppsstjärnan med så här gigantiska Christer Sjögren-komplex. Det är lite kul.
Finns det något tvångsmässigt där när man som komiker? Att man väl börjar, ska man inte sluta? Så det här med att lägga band på sig, det är inte helt lätt väl?
Nej, men sen är jag väldigt mycket släpp på de där tyglarna på senare år. Jag skrev en serie på 3 deckare, Blodstormen. Där tillät jag mig själv att vara ganska mycket roligare. Och sen så den här romanen Svinen, som dels är oerhört grisig och äcklig och hemsk, men den är också väldigt rolig. Det var bara att släppa alla spärrar. Och det gäller även sommar 1986, så att det finns mycket kul i den. Men sen, jag menar, det går upp och ner. Den romanen jag skriver just nu, den är inte särskilt kul.
Okej. Men du nämnde din fru där, du läser alla dina texter högt för din fru. Ja. Håller hon med om att du blir roligare?
Ja, det gör hon. Och jag menar med Svinen, det är min son som nu fyller 30 år. Han har ju sedan många år tillbaka läst mina texter liksom i manusform när jag får dem utprintade på papper. Och med Svinen, det var enda gången jag hört honom ligga in i sitt rum och läsa och skratta högt flera gånger. Så att... Men ja, han har en humor som är likartad min. Andra tycker bara att det är hemskt.
Kan du läsa din fru reaktion? Är reaktionen viktig av vad hon säger?
Ja. Och bara faktiskt också, jag menar, hon har bra åsikter. Hon har så här, ja, men skulle den där karaktären verkligen göra så? Är det här och invända? Som kan göra att jag liksom viker av åt en annan riktning eller sådär. Men framför allt så är det blottade faktum att hon är den första jag läser för. Och jag har kunnat skrivit ett stycke, ett kapitel som jag tycker, ja, men det här funkar bra. Och så medan jag läser det högt för henne, fast att hon inte säger något eller gör något, så börjar jag rodna. För jag hör själv att det här är fan inte bra. Det här är dåligt. Och det ser jag liksom inte när jag sitter för mig själv. Nej. Och hon behöver liksom inte rynka på näsan eller göra någonting. Jag bara hör det när hon är där, att det här är inte bra.
Ja. Så är det väl när man varit gifta i 30 år som ni har varit. Yeah. Det är snart helg, ska runda av här. På söndag blir det pizza eller sushi?
Nu är det sushi söndag.
Sushi.
Jag har precis varit och storhandlat på en butik som heter Japanska torget. Herregud vad jag handlade, de var faktiskt lite imponerade.
Ja. John Ajvide Lindqvist, tack så jättemycket för att du tog dig tiden att vara med i P4 Extra då. Och trevlig helg.
Detsamma du.
Hej.
Hej.